Ser vi får ljud? Ja. Visst sjunger kören bra, eller hur? Ja, vi ger dem en applåd, va? Ja. De har varit tidigt här idag och övat, och det märks att ni har övat. Det är helt underbart, och så får vi också vara med och sjunga. Och advent är en speciell tid. I fredags så hade vi kyrkan full här utav Vrikstads skola. Allt ifrån första klass till sjätte klass. Och det var sång och musik och utav klass fyra speciellt var det. Helt underbart att få vara med och lyssna. Och så fick jag också möjlighet att tala lite grann. Jag talade om åsnorna. Idag ska jag tala om något annat, lite större och lite mäktigare. Lejonet av Juda. Jag har inte fått någon talarstol idag, men det ska väl gå bra ändå. Det får stå ut med att jag håller mina anteckningar i handen här. Ja, det blir en lite annorlunda adventspredikan idag. Jag ska tala om Jesus som lejonet av Judas stam. Han som var och som är och som kommer. Och vi vet ju att Bibeln använder många olika bilder på Jesus för att beskriva vem han är. Och jag ska läsa ifrån Uppenbarelseboken, det femte kapitlet, verserna 5 och 6. Jag gör en liten sammanfattning av det, de verserna. Jag tror de kommer upp här på, också på väggen. Men en av de äldste sa det till mig: gråt inte, se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det finns också flera författare som har skrivit böcker med Bibeln som utgångspunkt och bakgrund. Och en av de mer kända är ju författaren C.S. Lewis. Jag tror att det är de flesta av er har någon gång hört talas om honom eller läst någonting av det han har skrivit. En av de mer kända alsten är ju boken Narnia, som också är en film. Och jag undrar hur många av er som antingen har läst Narnia eller sett filmen, får jag se. Det är en hel del, och då vet ni vad jag relaterar till idag. Och ni som kanske inte vet om det, ni ska få en liten introduktion om detta. Vi läser alltså om lejonet Aslan. Och han finns med i alla de sju böckerna i Narnia. Och Aslan är den som har skapat världen. Och han är den som finns där för dess invånare i nödens stund. Och vi läser också, eller ser på filmen, att han offrar sig för syndaren Edmund i Häxan och lejonet. Edmund var en av de fyra syskonen som är egentligen huvudpersonerna i den här berättelsen, om inte huvudpersonen i själva verket är Aslan. Peter, Lucy, Edmund och Susan är de här fyra personerna som räddar Narnian genom Aslans hjälp. Jag återkommer till det så småningom här. C.S. Lewis har själv sagt att Aslan är en parallell till Jesus Kristus. Och det står som jag läste, jag läser verserna igen. Se lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Och jag såg i mitten mellan tronen och de fyra varelserna och de äldste, där stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det är någonting av ett tema i hela Narnia-berättelsen. Och vi får en bild av C.S. Lewis där han beskriver Aslan som ett fridfullt men otämt lejon. Det står att han är otämbar, men han är god. Och vi ska se på lite grann av det här framöver. Vi ska läsa och tala om lejonet och lammet. Men låt mig ge en kort beskrivning om de här böckerna och vad de handlar om. De fyra syskonen, Peter, Lucy, Edmund och Susan, hittar en garderob i sitt hem. Och den garderoben är en port till en helt annan värld, till Narnia-världen. Eller kanske är det inte en annan värld, kanske är det en bild på vår värld. Ja, jag tror det. I Narnia möter de med fyra syskonen en frusen värld. En frusen värld som symboliserar ondskan. Och Edmund, en av pojkarna, dras med och blir bedragen och väljer fel sida. Och han blir fängslad till slut. Och hans handlingar och svek för med sig konsekvenser för många andra. Och det slutar med att han döms och också ska få lida dödsstraffet. Djuren och naturen väntar på att Adams barn, som de här fyra syskonen kallas för, ska inta sin gudagivna makt. Den som den vita häxan har stulit. Och den vita häxan är ju en bild på djävulen. Och Aslan är då det stora hoppet, men också hotet emot ondskan. Men vi läser så fantastiskt att Aslan kommer in i den här världen. Han har inte övergivit den frusna världen. Han kommer till de här fyra syskonen. Och i nödens stund, när Edmund håller på att få lida dödsstraff, då träder Aslan in i hans ställe. Och där på altaret, offeraltaret, lider han döden istället för Edmund. Det var en svår stund för alla de som älskade Aslan att se detta. Men det var också en fantastisk stund att få se när Aslan kommer tillbaka levande. Ja, du ser ju parallellen med evangelierna. Och så berättas det också om slutstriden där Aslan och de fyra syskonen vinner över ondskan. Och Aslan insätter barnen som kungar och drottningar över Narnia. Vilken berättelse han har fått ihop, C.S. Lewis. Ja, vem var han då? Vem var C.S. Lewis? Ja, du vet kanske att han var engelsman. Han var professor. Och han var ateisten som kapitulerade för Gud. C.S. Lewis slutade att tro på Gud när han var 10 år. Då dog hans mor. Och i hans förtvivlan så lämnade han sin barnatro och allt som hade med Gud att göra. Och under sin ungdomstid så var han en ivrig ateist. Men så läste han Tolkiens bok Sagan om ringen. Hur många har läst den boken? Eller sett filmen? Ja, det är en hel del. Och ni känner igen den också. Det är också en bok skriven av en kristen författare som vill ge ett budskap utifrån Bibeln. Kanske inte lika tydligt som berättelsen om Narnia. Men C.S. Lewis läser den här boken, så hjälpte det honom att komma fram till tro. Och han blev alltså troende i vuxen ålder. Och så ville han skriva en bok som beskriver hur den Gud är. Och Narnia-böcken handlar om Gud, om en kärleksfull, god Gud som ser människans belägenhet och vill hjälpa. I Bibelns första bok, i första Mosebok, så finns det en märklig profetia. Ifrån det 49 kapitlets 9 och 10 versar ska jag läsa. Och det är egentligen Jakob som välsignar sina 12 söner. Och han har välsignat flera av dem och så kommer han till Juda. Och Juda var ju inte den förstfödde i den här syskonskaran. Och Juda hade med sig en del trassligheter, det vet vi. Men Jakob välsignar sin son och profeterar över honom. Han säger: ett ungt lejon är Juda. Du reser dig som från rivet byte, min son. Han böjer sig, han lägger sig som ett lejon, som en lejonhona. Vem vågar väcka honom? Och han skriver, spiran skall inte vika från Juda, inte häska staven från hans fötter, förrän han som till den tillhör kommer och folken lyder honom. Detta är en profetia om en ättling till Juda. Om någon ifrån Judas stam, nu vet de här 12 stammarna som utgjorde Israel. Judas stam var ju den stam som blev kvar när alla de andra hade hamnat i landsflykt. När alla de andra hade avfallit från kung Davids ättlingar som kung. Så fanns Juda kvar och de fortsatte att tillbe Jerusalem vid templet. Och de fortsatte att hoppas på löftena. Och vi läser också att Gud lovade att det skulle alltid finnas en som fanns vid tronen utav Davids ättlingar. Lampan skall inte slockna, sa Herren om det judiska folket. Och så läser vi alltså här om spiran skall inte vika från Juda. Nej, allting annat såg ut att vara hopplöst. Och vi vet att Juda, folket, hamnade också i babylonisk fångenskap men kom tillbaka. Och bland det judiska folket så fanns det längtan att få se löftena uppfyllda om Davids son som skulle komma. Lejon, det är ju en bild på kung, häskare. Och det står för något majestätiskt, något kraftfullt och orädd och bestämt. Och när vi nu kommer till Jesus Kristus, berättelsen om honom, hans intåg i världen, hans kommande, så läser vi om något majestätiskt. Visst är berättelsen om födelsen i Betlehem något alldeles extra majestätiskt. Visst är berättelsen om intåget i Jerusalem något helt underbart. När Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. Och det intressanta är ju faktiskt att det står om åsnan här i den här texten också. Jag ska läsa en vers till från första Mosebok 49. Där står det så här. Om Juda kung. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Jag ska inte gå in mer på den texten. Men visst är den profetisk. Profetisk bild av när Jesus rider in i Jerusalem. Och han använder sig av en ung åsna och han rider in. Det såg till och med Jakob långt innan det hände, 1000 år innan. Ja, Jesus Kristus, han kom ifrån Judas stam. Och han var ättling till kung David. Några menar att han till och med var i nedstigande led. Den som skulle egentligen sitta på tronen om Juda konungs rike skulle återuppstå. Och därför så ropade folket av glädje, Hosianna, Davids son. För folket väntade på den dagen då han skulle komma. Jesus har 39 namn i Bibeln. Ett av dem är lejonet av Juda. Ett annat är Guds lamm. Och Johannes döparen som var föregångare till Jesus. Som var den som gjorde förberedde folket. När han såg Jesus så pekade han på honom. Och han ropade så att alla hörde. Se Guds lamm som borttager världens synd. Och här får vi alltså 2 bilder av Jesus, lejonet av Juda, men också Guds lamm som borttager världens synd. I Bibelns sista bok, i det femte kapitlet i Uppenbarelseboken, så läser vi också om lammet. En av de äldste sa till mig, gråt inte, lejonet av Juda stam, Davids rotskott har segrat. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och det äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Ja, men Christer, det har du redan läst. Håller du på att bli senil? Nej, inte alls. Det är en viktig vers att förstå och känna till. Det är en nyckelvers för oss som tror på Jesus Kristus. Han är lejonet. Han är lammet. Och vi möter i evangelierna lejonet som ryter. Vi möter verkligen lammet som slaktas. Vi möter lejonet i Juda, lejonet av Juda i Nasarets synagoga. Och där ryter han mot ondskan. Han ryter mot ondskan för att den får trycka ner människorna och binda dem. Och vi ser på något vis Guds förtvivlan över människans belägenhet. Och så kommer trädet lejonet fram. Och han ryter och han säger: Herrens ande är över mig. Och Herrens ande har smort mig för att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Och ge det förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Ja, lejonet av Juda ryter mot ondskan och han säger: det kommer en ny tid, ett nytt hopp. För jag har kommit och jag ska befria människor. Och lejonet ryter också i templet. Du vet när Jesus kommer till templet i Jerusalem och han ser hur tillbedjan har förvanskats. Och det har blivit något helt annat än vad Gud hade tänkt från början. Då driver han ut dem som sålde och köpte och växlade pengar. Och han ryter när han säger: mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Men vi läser också om lammet. Vi läser om lammet som gav sitt liv för oss. Och i Jesajas bok läser vi en profetia som är så stark och mäktig ifrån Jesajas 53:7. Där står: som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Kan du se lammet, Guds lamm, som går hela vägen med syndabördan? Nu är det inte Edmunds synd, utan är det hela världens synd som Jesus Kristus dör för i vårt ställe. Och jag tror att det var den versen som Johannes döparen tänkte på då han ropade ut så det hördes över hela Judeens ökenland: se Guds lam som borttager världens synd. Och jag tror att det är också någonting som Guds församling behöver ropa idag. Se Guds lam som borttager världens synd. Jesus är inte bara en gullig berättelse om en kung som rider in i Jerusalem på en ung åsna. Han är berättelsen om den som är konungarnas konung, herrarnas herre, men också världens räddare och frälsare. På påskdagen bryter ljuset fram och lejonet av judar går ut ur graven. Döden kunde inte behålla lejonet av Juda. Och jag tänker mig, vänner, att han röt så mycket över ondskan där i dödsriket. Som han sa: inte kan vi behålla lejonet här. Vi måste släppa ut honom. Vi står inte ut med lejonet som ryter. För han ryter mot ondskan. Och lejonet av Juda kommer att ryta under den yttersta tiden. Innan han kommer tillbaka och när han kommer tillbaka. Jag ska läsa ett litet längre stycke från Uppenbarelseboken 19. Om ryttaren på den vita hästen. Det är också en annan bild på Jesus. Och det står så här: och jag såg himmelen öppen. Och se, en vit häst. Och han som sitter på den heter Trofast och sann, och han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bär han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. Och de himmelska herrarna följde honom på vita hästar och var klädda i vitt, rent linne. Och ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med. Och han ska styra dem med järnspira. Och han trampar Guds, den allsmäktiges, stränga, vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Kungas kung och herras herre. Här är berättelsen om slutstriden. Den fanns också med i berättelsen i Narnia. Här ser vi kungas kung som kommer för att göra slut på ondskan en gång för alla. Lewis skriver i sin bok om de fyra syskonen att de blir kungar och drottningar över det befriade Narnia. Och det är precis vad Bibeln lär om oss som tror på Jesus Kristus, som har tagit emot både lejonet och lammet, som hyllar lejonet för den han är och tagit emot förlåtelse och rening genom lammets förlåtelse och försoning. Vi ska en dag regera tillsammans med Kristus. Vi ska en dag få sitta tillsammans med Kristus på hans tron och regera tillsammans med honom. Då ska mänskligheten på nytt igen få bli det Gud hade tänkt från början. Och jag ser fram emot det när Guds rike bryter fram. Men jag kan inte annat än också säga så här. Med lejonet av Juda stam ryter också idag. Vad ryter han emot? Han ryter mot ondskan. Han ryter inte mot onda människor. Nej, han ryter mot synden och ondskan. För Guds lamm älskar mänskligheten. Guds lamm är som de fyra, eller Guds mänskligheten är som de fyra syskonen. Som lejonet Aslan så småningom räddar och sätter in i sitt rätta sammanhang. Men kan du höra lejonet ryta? Kan du höra att han ryter mot någonting i ditt liv? Kanske det finns någonting som lejonet av Juda inte är nöjd med dig. Inte så att han har slutat att älska dig. Men kanske finns det synd i ditt liv som du behöver göra upp med. Sådan som du bör bestämma dig för att ta avstånd ifrån. Gäller rytandet din egoism? Gäller det din girighet? Gäller det kanske din omoral? Gäller det dina lögner? Gäller det din bekvämlighet? Kanske känner du att det är som lejonet och Juda ryter in i ditt liv idag. Och han säger, omvänd dig. Hos honom finns förlåtelse. För lammet blev slaktat och han ger oss förlåtelse. Och alla som omvänder sig och tror på Jesus Kristus kommer vara en del av den nya världen. På vems sida står du i striden mot onda? Har ondskan besegrat dig? Eller är du på väg att med Guds kraft besegra ondskan? Lever du i en frusen, förstelnad värld som hela Narnia var i? Då har jag goda nyheter för dig. Lejonet Aslan kommer till oss idag. Och precis som han gjorde där när han andades på den förfrusna, förstenade världen. Så när han andas på den så kommer den till liv. Om Jesus Kristus får andas på dig idag så kan det förändras från frusenhet. Från förstelnad situation i ditt liv. Och du kan få uppleva hur han upprättar dig. Min kära vän, låt Aslan, lejonet av Juda, Jesus Kristus, Guds lamm, andas på dig idag. Amen. Tack Herre för att du är god. Du är rättfärdig och du är god. Och vi tackar dig för att du är här. Och den här stunden Herre så ber vi dig. Andas på oss. Andas på dig av din godhet, din kärlek. Låt oss bli upprättade och låt oss bli de människor du har tänkt. Och idag, Jesus, vill vi hylla dig och säga du är konungarnas konung. Och du rider inte bara in i Jerusalem, du vill komma in i våra hjärtan. Och vi vill bara öppna våra hjärtan och säga välkommen, kung Jesus, in i våra liv. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Amen.